Ja, härligt. Äntligen vinter till slut. Det dröjde ett tag. Jag pratade med Hans Holm i fredags. Han var nere i Stockholm då. Och han var så glad och så lycklig. För att han bor ju ute på landet, verkligen i vischan. Och där är det snö och kallt. Och han tyckte det var så roligt för en gång skulle att vara i Stockholm. För att det var snö och kallt i Stockholm också. Det var ju inte lika mycket snö. Och kanske inte riktigt lika kallt som man har hemma. Men kallt var det och snö var det. Så att han tyckte det kändes faktiskt riktigt bra för en gångs skull att vara i storstaden. Annars så brukar han undvika storstäder så. Men visst är det skönt med lite vinter. Ett litet tag i alla fall. Vi ska ju åka hem framåt eftermiddagen. Och då blir det i... När vi åkte därifrån så var det nästan plusgrader. Och det var slaskigt i snön var det. Och det är på gott och på ont. Men det är härligt att vara här. Det är kallt och snöigt ute. Men här inne är det varmt och gott. Är det. Ska vi ta och lägga den här stunden i Herrens hand ytterligare en gång. Bara be om hans helige. Och Herre, jag bara prisar dig, bara ära dig. För att du är den du är, Herre. Och helige ande, jag tackar dig för din närvaro och för din kraft den här förmiddagen. Tack helige ande att vi får vara fyllda av dig. Tack att du är vår styrka, att du är vår kraft. Tack helige ande att du är här den här förmiddagen. Tack att du är mäktigt närvarande här och svarar än den här förmiddagen. Och helige ande, kom ännu mäktigare, ännu starkare med din närhet. Tack för vad du vill förmedla den här dagen ifrån himmelen. Och helige ande, kom ännu mer. Låt oss få känna din närvaro ännu starkare, ännu mäktigare i den här lokalen, i våra liv. Herre, jag överlämnar mig själv åt dig den här stunden. Jag överlämnar allting åt dig, Herre. Herre, låt oss få leva i din vilja och i din kraft alla dagar. Led oss den här söndagen. Herre, led oss alla dagar i din vilja. För ditt namns skull, Herre. Jag bara prisar dig och ära dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Ja. För ungefär 2000 år sedan, med några år missräkning, så föddes Jesus. Om vi fortsätter bakåt i historien, vi gör en vandring några tusen år till, så kommer vi till en tid i historien när det israeliska folket var slavar i Egypten. De hade kommit dit tidigare under nödår, som det heter. Man har haft problem hemma. Vart efter så hade man kommit dit och familjen eller släkten hade växt. Till slut så sa egyptierna att det här var man inte riktigt så nöjd med. Det kom en ny kung och man såg att israeliterna, de blev väldigt många, de tog upp en väldigt stor del av landet. Och man såg ju faran med att de skulle ta över landet och styra och ställa. Så man förslavade helt enkelt folket, så att israelerna fick bli egyptiernas slavar, fick de bli. Och bygga och göra allt grovjobb åt dem. Medan egyptierna själva då hade det väldigt bra. Och arbetskraften var naturligtvis gratis, så var det. Och det israeliska folket, de bad och ropade till Gud om befrielse från slaveriet. För att slaveri har ju aldrig varit någon semester. Det är hårt arbete och arbetar man inte tillräckligt hårt så blir man bestraffad. Då som nu, och så var det här också. Och man ropade och ropade till Gud att befria oss ifrån egyptierna. Befria oss ifrån slaveriet. Och det gjorde Gud. Vi ska börja läsa i andra Mosebok. Det tredje kapitlet. Det tredje kapitlet och Det är ju där rubriken är satt, att Gud kallar Mose vid den brinnande busken. Mose var alltså ute och vallade får åt sin svärfar. Och vid ett tillfälle då så hade han kommit bortom öknen, så hade han kommit till ett Gudsberg, Horeb, står det. Och där står det att där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Och då står det att då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Det var just det. Busken brann, men den brann inte upp. Då står det så här ifrån vers 7. Herren sade, jag har sett hur mitt folk förtryckts i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det land där det bor kananéer, hetiter, amoréer, persier, hivier och jebsuiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Och så säger Gud till Mose, gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Här kommer löftet. Gud har alltså hört deras böner och rop på hjälp om att få komma ifrån det här. Gud lovade och folket blev befriade och gick. Nu var det här en lång, lång vandring. Man säger att den här vandringen tog ungefär 40 år, pratar man om. Den borde inte ha tagit så lång tid. Man har räknat ut att den här vandringen, om man hade gått rakt på och lämnat och gått till Kanaans land, så skulle det här inte ha tagit mer än ett par månader. Men det är en annan berättelse, det är en annan predikan som vi kommer in på en annan gång. Om varför tog det 40 år att vandra en väg som bara skulle tagit några månader att gå. Vi hoppar fram i tiden. Och vi hoppar fram till det första tillfället när man kommer till Kanaans land. För att det var nämligen så här att första gången när man kom fram till Kanaans land och skulle inta landet, så hände det någonting. Vi går fram till fjärde Mosebok och det 13:e kapitlet. Nu står det så här. Det är ganska många verser, så jag kommer hoppa lite i verserna så att vi inte tar hela, det blir väldigt mycket. Men det är bra, då kan man gå hem och läsa själv sen och få hela sammanhanget ifrån fjärde Mosebok här. Fjärde Mosebok kapitel 13. Då har man alltså kommit fram till Kanaans land, utanför stod man. Och då sa det Herren till Mose, sänd ut män för att bespeja Kanaans land som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernas stam ska ni sända. Var och en av dem ska vara en ledare. Och det var ju 12 stycken. Så då skickade man ut 12 stycken. Då står det att Mose sände iväg dem för att bespeja Kanaans land och sade till dem, drag upp till Negev och vidare till bergsbygden. Se efter hur landet är. Om folket som bor där är starkt eller svagt. Om det är få eller många. Om landet där de bor är gott eller dåligt. Om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa. Om jorden är fet eller mager. Och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga och tag med er av landets frukt hit. Och så stod det att de här 12 männen, de drog iväg. Och de kommer till Druvdalen. De tar med sig en druvklase. Man fortsatte. Och då står det att efter 40 dagar vänder de tillbaka sedan de hade bespejat landet Kanaan. Och de gav sig iväg och de kom till Mose och Aaron och hela Israels menighet, står det. Och där avlade man rapport inför alla och visade. Och de sa till Mose: vi kom till ett land som du sände oss till. Det flödar verkligen om mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anek där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygderna, och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Så man fick en ganska bra förklaring och berättelse hur landet såg ut. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade, Kaleb var en av de 12 som var med då i, och bespejade: låt oss genast dra dit upp och inta landet, sannoliken vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sade: vi kan inte dra upp mot detta folk, ty det är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sade: det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen, och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon. Och nu kommer svaret ifrån hela Israels folk. Då står det så här, kapitel 14. Då började hela menigheten att ropa och skrika, och folket grät den natten. Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron, och hela menigheten sa till dem: om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen, ack, ack, ack. Varför leder Herren oss in i detta land, där vi måste falla för svärd, och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra: vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten. Så var det. Det var inte bra där man var. Man levde under slaveriet hos egyptierna, och det är klart att man ville komma ifrån. Men nu var läget ännu värre. Nu klagade man. Nu ville man tillbaks till slaveriet, och nu ville man hitta en ledare som skulle föra dem tillbaks. Under många, många år så hade Gud på många sätt visat vem han var under den tid de hade vandrat i öknen. Men när man nu kom fram till gränsen, till det land som Gud hade lovat dem att de skulle få, då blir det tvärstopp. Om vi backar lite historien igen, och så börjar vi titta lite från andra Mosebok, när Gud kallade Mose, för att när Gud sa till Mose att jag ska föra det här mitt folk ut ur Egypten till Kanaans land. Alltså det som hände ifrån att man lämnade Egypten, det första stora undret som verkligen hände, det var ju när Mose tar sin stav och så slår han mot Röda havet, och så delar sig havet i två delar. Det står att det blåser upp en storm. Så att på morgonen, det var ju så att då hade Israels folk, det var ju så att farao i Egypten, han hade ångrat att han hade släppt iväg hela befolkningen av israelerna, för att nu fanns det ingen som arbetade för dem längre. De var ju tvungna att göra allting själv, så att nu skulle man ju efter dem ha tag i dem. Men på morgonen när man är vid Röda havet och kommer ut, då är det som en stor väg rakt genom Röda havet, och det står att havet är som en stor vägg på varje sida, och så havsbotten, och då kan man ju tänka att det kanske var kletigt och torrt och lerigt, eller lerigt och slaskigt, men det var alldeles torrt. Hela Israels folk gick genom Röda havet, gjorde man. Och alltså, tänk att bara se den synen. Det är som att komma ner, att gå ner här vid barken och ställa sig och titta på den och se att den är delad mitten. Det är som att ena delen är som en jättevägg på ena och andra åt andra hållet. Sen kan man gå härifrån till Söderbergen. Alltså, tänk vilken syn att se. Det här var Israels folk med dem. Fast det var Röda havet och det var lite större. Där gick man torrskodd igenom. Och när de hade kommit över på andra sidan och den egyptiska armén kom efter, när de var ute allihopa där, då släppte Gud alla väggarna på havet. Och så spolades de bort allihopa. Det här var ju bara ett av alla de, en av alla de sakerna Gud gjorde under den här tiden när man vandrade genom öknen. Eftersom man gick i öknen så hade man ju problem med mat och vatten. Och vad hände då? Då fanns det perioder när man varje morgon gick ut och samlade upp manna. Gud lät manna komma över marken på morgonen. Och där skulle man plocka upp tidigt på morgonen innan dagen försvann. Alltså marken var full av den här mannan. Några gånger när man inte hade vatten, alltså mitt i öknen, så kom det vatten ur berget. Gud lät, alltså, och det här var inga små mängder, för att Israels folk, det handlade inte om ett par tusen människor. Det här var en hel stad som var i vandring. Det här var en enorm mängd människor som var i vandring. Så det räckte ju inte med en liten kran där man kunde gå fram och fylla en liten bytta här och där. Det var ju enorma mängder mat och vatten som behövdes. Och många gånger när Gud talade till folket, man hade ju ett tempel med sig som var byggt, det var ett tälttempel. Och när Gud skulle tala till folket, till Aaron och till Mose och de andra ledarna, då står att han klev ner som en moln, stod inför dem och ställde sig vid entrén till templet. Så tänk bara att se den här molnstoden komma ner. Alltså, Israels folk hade egentligen inga ursäkter för att tvivla på Guds ord. Därför att man levde i en ständig Guds närvaro där Gud hela tiden visade sig genom saker som var helt omöjliga egentligen. Det fanns vad vi skulle kalla idag för under och tecken. När vi kan bli liksom överlyckliga över att det händer saker emellanåt, så var det här någonting som hände hela tiden hos dem. Så det var inte så att de behövde aldrig fundera på: vem är Gud egentligen? Kan han göra det här? Kan han ordna det här? I alla år hade han i princip varje dag visat vem han var. Men trots den här mäktiga gudsnärvaron som han hade upplevt i så många år, så såg man bara ett antal problem för att komma in i Kanans land. Och man verkade av någon anledning totalt ha glömt bort Guds löfte. Eller så litade man inte på Gud. Därför att helst av allt så ville man återvända till slaveriet i Egypten. Nu har det gått ganska många tusen år sedan dess. Och vi har landat i tideräkningen 2009. Och idag har vi landat i Smedjebacken, även om många andra har möjlighet att höra det på andra ställen. Under resans gång, för ungefär 2000 år sedan, så föddes ju Jesus. Och därmed så fick också hela världens befolkning en möjlighet att lära känna Gud genom Jesus. Och ett erbjudande om att tillbringa en evighet tillsammans med Fadern, med Sonen och den helige Ande när livet här på jorden tar slut. Därför att har jag sagt mitt ja till Jesus, oavsett om jag gjorde det för 2000 år sedan eller om jag gör det idag eller imorgon, så finns löftet där. Men som kristen så har vi också, både som enskild människa men som församling i helhet, fått möjligheten att uppleva Guds löften. Alltså Guds löften i mitt enskilda liv, där jag finns, mitt i vardagen, men också som församling som helhet. Det var inte bara Israels barn för många, många tusen år sedan som hade en unik situation med unika löften. Idag har vi precis samma förutsättningar som de hade. Därför att precis som Israels folk så ger Gud idag 2009 olika löften om saker, om händelser i våra liv, in i församlingar. Ibland händer det att ett bönesvar plötsligt dyker upp utan att det har gjort någonting. Om man kanske ber för någon som är sjuk, så blir den helad utan att det behövs någonting utifrån. Det är det som är lite vitsen med helandet, att det behövs ingen ytterligare medicin, det behövs ingenting, det behövs ingen yttre påverkan. Det behövs bara ett gudomligt ingripande. Men många av de löften som Gud ger som svar på böner, och de böner som jag ber, de förutsätter, precis som för Israels folk, att jag går i tro på Guds löfte. Därför att Gud hade ju lovat att han skulle befria Israels folk. Han hade ju lovat dem att landet Kanan, som flyter av mjölk och honung, det ska jag ge er. Det ska ni få. Men Israels folk var ju tvungna att göra någonting. Därför att landet låg ju där borta. Man var tvungen att gå, packa ihop sina tillhörigheter och lämna Egypten. Man var tvungen att gå i tro på Guds löfte. Man kunde alltså inte sitta kvar i Egypten och tro att alla egyptier skulle bära dem till Kanans land. Så var det inte. Och varför säger jag det här? Jo, det är för att ibland så tror jag att väldigt många kristna, både som enskilda och som församlingar, så tror jag att vi ibland tror att Guds löfte innebär att jag sitter och väntar på att det ska ske det som det Gud har lovat. Och ibland så är det så med vissa saker. Men Gud brukar ju vara väldigt tydlig med vad han vill också. Och han har gett oss ett förstånd att använda, och han vill att vi ska använda det. Så det är väldigt noga att förstå det här, att när Gud lovar någonting så förutsätter det väldigt ofta att jag blir aktiv och går. Men vad händer om jag inte gör någonting? Alltså, du är fortfarande lika frälst. Dina synder är fortfarande lika mycket förlåtna. Och du har fortfarande en plats kvar i himlen. Alltså, mitt namn är fortfarande skrivet i livets bok, även om jag inte aktivt väljer att gå på Guds löfte. Men risken är ju stor att jag inte får uppleva Guds löfte. Det som hände i det här fallet med Israels folk, när man nu stod vid gränsen till Kanans land, och man sa att vi ska utse en ledare som tar oss tillbaks till Kanans land, eller till Egypten. Det som då hände, det var att Gud blev så arg på dem i det här fallet. Han stod fortfarande fast vid sitt löfte. Ni ska få landet och ni ska in dit. Men det blev så här att en hel generation var först tvungen att leva och dö bort. För att det står så här längre fram att det var bara de som var 20 år och yngre vid den tidpunkten som skulle få komma in i Kanans land. Så alla som var över 20 år, de skulle leva i öknen där de var, och där skulle de så småningom på grund av ålder dö. Och sen så skulle den generationen som alltså då var 20 år yngre och som då hade fötts naturligtvis under den här tiden, de skulle få komma in i Kanaans land. Så löftet stod kvar, men en hel generation var fortfarande judar. De tillhörde fortfarande, de var fortfarande Guds folk, men de fick inte komma in i landet. De fick aldrig uppleva löftet på grund av vad de gjorde. Varje gång jag går in i en kyrka, oavsett om det är en svenska kyrkan eller om det är en frikyrka, vad det än är, så brukar jag tänka så här, att hur skulle det vara om hela den här kyrkan alltid, alltså inte bara när Carola Häggqvist kommer, utan den alltid var fullsatt av kristna och icke-kristna människor som är samlade till underbara gudstjänster. Och sen är det så att ovanpå alltihopa, jag vet att det här är möjligt för varenda kyrka i hela Sverige. Därför att på varje ort där det finns kyrkor så finns det tillräckligt med människor i den kommunen runt de kyrkorna eller kyrkan för att fylla den kyrkan flera gånger. Det är bara att titta i Smedjebacken. Det finns väl 3 aktiva kyrkor här nu då. Norrberg är störst, vad kan gå in där? 400 med skohorn. Lerkyrkan vet jag att det går in 200 med skohorn. Med sidosal och alltihopa. Det blir lite, men det går. Och här går det in, här kan vi säkert få in 50-60 med riktigt skohorn. Alltså, och det bor, vad bor Björne? 10 000, 9 000 i kommunen? Ja, men vi räknar hela kommunen. Ja, alltså 12 000. Ni förstår ju genast. Ni kan ju räkna ut hur många gudstjänster det går åt för att alla ska kunna gå på gudstjänst bara i Smedjebackens kommun. Ja, det hade varit bättre om man hade kunnat använda alla kyrkor, och det hade ändå inte räckt till, mina vänner. Och sen, ovanpå det här, så brukar jag tänka, hur många som blir frälsta och döpta varje månad? Och sen brukar jag tänka på hur många som blir helade från sjukdomar i alla kyrkor. Och sen så brukar jag fundera på hur många gudstjänster kan man ha en söndag innan man måste bygga en ny kyrka. För att någonstans bör man kanske komma upp i 3-4 gudstjänster per söndag. Så börjar det slita ganska mycket på de som är med och ordnar gudstjänsterna. Det kan ju vara jobbigt att stå och köra samma predikan kanske 2-3 gånger på rak efter varandra. Och vet ni vad som händer sen? Sen förstår jag av alla andra människor som jag träffar hur omöjligt detta är. Det här är alltså, det är lika spännande varje gång när jag berättar om vad jag ser när jag går in i en kyrka. Visst finns det väldigt många vackra kyrkor. Och visst är det så att jag kan gå in och tycka att de är också vackra. Men det är inte det primära jag ser. Utan jag brukar tänka, tänk vad underbart det vore om varje sittplats vore full av människor som prisade Gud. Av icke-kristna människor som fick uppleva frälsningen. Som, att icke-kristna kände att det här är någonting för mig. Hit ska jag gå en gång till. Vi går tillbaks till 4:e Moseboken. Det är lika bra att vi landar någonstans i ordet här på slutet. Så att ni förstår att jag inte är helt ute och har skapat en egen vision. Det står så här i 4:e Mosebok kapitel 13. Och så tar vi från vers 31 där om Kaleb. Det står så här. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det. Jag får be om ursäkt om jag har reviderat bibelöversättningen lite på texten på tavlan. Som kristna så behöver vi alla bli som Kaleb. Jag vet inte hur hans bakgrund var eller vad hans förutsättningar var. Men vad var det Kaleb sa egentligen? Han sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det. Låt oss genast dra dit upp och inta Smedjebacken. Sannoliken vi kan göra det. Jag tror att den här texten med utbyte för Smedjebacken, så borde alla kristna i hela Sverige ha den här någonstans framför sig. Men vad var då skillnaden mellan Kaleb och de andra som hade varit där i Kanans land? Man var ju 12 stycken som var med där. Alltså, den enda skillnaden jag kan se när jag läser Bibeln. Man hade upplevt samma sak. Alla 12 var på samma plats. Man såg samma land. Man såg samma jättar, som man sa om den här stammen. Man såg samma befästa städer. Skillnaden var att Kaleb visste, eller han kom ihåg, vad Gud hade lovat. Kaleb kom ihåg att Gud hade lovat att det här landet som ni är inne i nu, Kanans land, det ska jag ge er. Det är ert land. Och vet ni vad? Det räckte för honom. Han trodde på att Gud skulle ge dem landet som han hade lovat Israels folk. Oavsett hur stora och starka krigare det fanns i Kanans land. Oavsett hur starkt befästa städerna var. Om man läser längre fram i Josua, så kan vi läsa, om vi sjunger sången här, om Jeriko. Jeriko hade en ganska stor stadsmur. Det var en väl tilltagen stadsmur av sten. Och det var ingen lätt mur att inta. Hur löste Gud detta? Alltså, han löste det på ett sånt simpelt, enkelt sätt. Så det var nästan löjligt enkelt. För att inta Jeriko, en mycket, mycket befäst stad på den tiden, med en väldigt stor stadsmur, stan var stängd, det fanns inte en chans att ta sig in. Då sa Gud som så här, att ni ska gå runt den här staden i 7 dagar. Så att Israels folk, de vandrade runt. Den 7:e dagen så gick man runt Jerikos murar 7 varv. Det står att man började väldigt tidigt på morgonen. Jag har inte mätt hur långt det var att gå. Men man gick 7 dagar. Eller man gick den 7:e dagen, man har gått runt i 7 dagar, så gick man 7 varv. Och det här var klart på 7:e varvet. Då står det att man hade trumpeter och annat, och man tryckte till de här trumpeterna. Och sen så gav hela folket upp ett, det står ett härskri, tror jag att det står. Och det som då hände, det var att murarna rasade. De behövde inte göra någonting. De behövde inte klättra på några murar och bli beskjutna, eller man hällde olja eller kokande olja över dem. Murarna bara rasade totalt. De blev alldeles söndersmulade runt hela stan. Och sen så stod, då stod ju hela Israels armé runt staden. Och det är så att stadens befästning, den var ju byggd på att man stod uppe på själva muren. Det var där man hade tornen, och det var där man hade skottgluggarna för de vapnen och det man hade. Och vad hände nu? De bara rasade ihop. Det var ju bara att gå rakt in. Så enkelt var det. Därför att Gud hade sagt att jag har lovat er det här. Och så löste han det. De behövde bara vandra runt den här muren ett par gånger. Sen var det klart. Men de var ju tvungna att gå. De kunde inte sitta hemma i lägret och vänta på att murarna skulle rasa. Och jag är alldeles säker på att Guds vilja är att alla människor i hela världen, i hela Sverige och hela Smedjebacken ska bli frälsta och döpta och få uppleva den helige ande. Att få uppleva Guds glädje. Att få gå omkring fyllda av helig ande. Att kunna få vakna en morgon och uppleva Guds glädje. Att kunna få möta en dag med Guds omsorg och Guds nåd. Och att varje morgon kunna säga att, Herre, det här behöver jag hjälp med. Idag har jag det här och det här som ligger framför mig. Att varje morgon kunna säga tack Jesus att jag är frälst. Visst ser jag ett visst arbete för att det här ska kunna bli möjligt. Men vet ni vad? Jag ser absolut inga problem för att det skulle kunna hända. Kunde hela Israels folk inta Kanaans land och bosätta sig där? Om hela Jerikos stadsmur kunde rasa bara för att man gick runt den som Gud hade sagt. Ja, men vad är då problemet i sig om Gud vill att alla människor ska bli frälsta? Jag ser inte problemet för någon församling någonstans att just varje kyrka på varje plats skulle kunna bli fylld av människor som söker frälsning och som upplever helig ande. Om det är det Gud vill. Det står ingenting annat i Bibeln. Det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och det står att han har gett helig ande till varje människa som har tagit emot honom. Och vad står det? Han säger att jag är med er alla dagar inte tiden sände. Och vad säger han mer, Jesus? Han säger, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Det finns så mycket löften som Gud har gett oss. Han bara matar på löftena hela tiden. Det förutsätter bara att vi lyssnar vad hans vilja är. Och när vi är klara med hans vilja, då går vi. Vad är problemet egentligen? Låt oss genast dra dit upp och inta oss med i backen. Sannoliken vi kan göra det. Jag tror att vi alla måste leva i en vision. Men vi måste också vara beredda att gå när Gud kallar. Därför att annars så missar vi ju löftet han ger oss. Vi är frälsta och vi är på väg hem till himlen. Men vi missar ju allt det underbara, vänner, som han vill ge oss. Det är bara det. Det handlar bara om att gå i tro på Guds ord. Det han har lovat, det håller alltid han. Oavsett hur situationen ser ut framför. För Israels folk handlar det om att man var rädd för de stora starka krigarna i Kanaans land. Vi har inte det problemet för oss. Men visst är det så lätt att se alla bekymmer som ligger framför. Oj, oj, oj. Det kan handla om andra människor. Det kan handla om pengar. Det kan handla om så jättemycket. Men när Gud lovar så finns det egentligen inga problem. Det finns ett visst arbete. Och det kanske inte alltid går så lätt alla gånger. Men eftersom Gud lovar så är det hans seger. Och det står att när Gud har bestämt någonting, står det på några ställen i Bibeln, vem kan då ändra på det? Ja, ingen. För att vem finns det som kan gå in och vara starkare än Gud och säga att nej du Gud, nu tänker jag ändra på det här som du har bestämt. Det finns ingen människa som kan ändra på det. Tänk vilken Gud vi får tillhöra. Tänk vilka planer han har. Jag tror att han har mängder av planer för oss som enskilda kristna och som församling. Jag är helt övertygad om det. Vi behöver bara ta steget i tro på hans löfte. Vad är hans löfte? När var det klart för oss, då går vi. Det är viktigt att det blir rätt ordning, att vi inte går först och sen frågar, utan fråga först och sen gå. Herre. Och nu när vi ska fira nattvard tillsammans, så är ju det också ett löfte. Därför att Jesus, han sa ju att när han dog på korset, när allting var fullbordat, så vet vi att löftet är att den som kommer till Jesus, den som bekänner honom som Herre och som i sitt hjärta tror att han har uppstått från de döda, den människan är en kristen, den människan är frälst. Det är ett löfte från Gud. Och när jag tror på det löftet och tar emot honom som min Herre, som min frälsare, när jag ber om mina synders förlåtelse, så får jag vandra i det löftet med allt vad det innebär. Då får jag uppleva det. Och nattvarden, det tillfälle när jag får påminnas om det här löftet han har gett mig. Jag får bli ihågkommen att jag faktiskt är frälst. Mina synder är förlåtna. Jesus dog för mig på korset. Jag är frälst och jag är fri. Kom ihåg det när vi nu delar nattvarden tillsammans. Du är frälst och dina synder är förlåtna. Liksom du har blivit översköljd av nåd. Nåd, bara nåd. Och den får du vandra i varje dag.
Halleluja, vilken Gud vi har, som allt förmår. Han vill göra ännu mer idag än han gjorde igår. Väntar du idag på bönesvar, kan du börja tacka Gud. Han som hört dig bedja, han vill göra mera. Höj ditt hjärtas lovsång Gud. Ofta skiner solen klar, nya månen skymmer. All den lycka jag då har, som världen rymmer. Men så plötsligt mörknar tid, orosmålet hopar sig. Då jag minns hans löfte, helt han fri mig köpte, han har lovat hjälpa mig. Halleluja, vilken Gud vi har, som allt förmår. Han vill göra ännu mer idag än han gjorde igår. Väntar du idag på bönesvar, kan du börja tacka han som hör dig bedja, han vill göra mera. Höj ditt hjärtas lovsång nu. Om du hopplös ser, bitter känns din dag, morgondagen mörk sig ner, du är trött och svag. Men så plötsligt ljusnar sig, du blir påminn Guds makt, börda tar av över, ser vad du behöver, snart är alltid rätta lag. Halleluja, vilken Gud vi har, som allt förmår. Han vill göra ännu mer idag än han gjorde igår. Väntar du idag på bönet, kan du börja tacka Gud. Han som hört dig bedja, han vill göra mera. Höj ditt hjärtas lovsång Gud. Halleluja, vilken Gud vi har, som allt förmår. Han vill göra ännu mer idag än han gjorde igår. Väntar du idag på bönesvar, kan du börja tacka Gud. Han som hört dig bedja, han vill göra mera. Höj ditt hjärtas lovsång Gud.